en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, jag kom på att jag glömt att stoppa i hörlurarna. 2 sekunder så ska jag stoppa in dem så att jag också hör dig.
Jag höll på att säga Stockholm Calling, men det är det ju faktiskt inte. Det är Porslinet Calling i Göteborg.
Porslinet Calling i Göteborg, jajamensan.
Vet du vad, förlåt mig. Min katt kom här precis. Ja. Jag måste bara flytta på honom så att han står och jamar in.
Ja, då.
Vänta.
Ja.
Hallå! Favoriterna höll för trycket. Sveriges absolut sämsta Eurovision-bidrag genom tiderna lyckades bli ännu sämre. Och fröken Snusk höll sig från svordomar. Jo då, det hände en hel del i deltävling nummer 2 i Melodifestivalen. Det ska vi givetvis snacka om nu. Varmt välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig...
Tobbe Ek!
Tobbe, är du pigg och glad?
Klockan är 9:30 på morgonen och jag var på efterfesten tills den stängde klockan 03. Nej,
jag är inte heller så pigg. Man satt ju uppe och läste också sen, tittade på efterfest-tv och allt möjligt som man var tvungen att hänga med i. Hur var Göteborg, tycker du?
Men Göteborg är alltid trevligt, efterfesten var inte jätteskoj. Det är inte ofta som jag står på en efterfest klockan 2 och tänker, kan inte den här festen ta slut snart så jag får gå och lägga mig? Och då var det ju en timme kvar innan den stängde.
Varför var det så?
Ja, men det var en feltänkt festlokal, den var alldeles för stor, alldeles för hög ljudvolym, så att när folk ville prata med varandra så var de tvungna att gå ut därifrån för man var tvungen att skrika annars. Och många på Mellos efterfester ville liksom kunna samtala med varandra. Och dessutom så, det är lite typiskt Göteborg att det släpps in väldigt mycket folk som liksom inte hör till produktionen och sådär. Vissa år kan det bli jättekul för då är det någon stor show som går parallellt med Mello. Och så kommer det liksom hela gänget från den showen. Och andra gånger så är det mera liksom sådär vänner till vänner till vänner till vänner som dyker upp. Och man bara, ja, det blir liksom en fest för någon annan än de det ska vara till för.
Ah, det låter inte jätteroligt. Vi får hoppas kanske på att Växjö då bjuder på bättre fest nästa vecka.
Småstäderna brukar vara mycket bättre på det här. Så att, jag räknar med, jag hoppas på er Växjö.
Vi håller tummarna. Nu Tobbe så tar vi och bryter ner deltävling nummer 2. Det jag vill börja med att fråga, var är humorn?
Ja, men den finns ju hos Björn Gustafsson och den finns ju i vykorten. Tycker du inte att du får humor?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker inte någonting har varit roligt längre. Nu vet ju jag att både du och jag såg ju genrepet i fredags där Björn Gustafsson gick upp och körde någon stand-up som vi aldrig kommer få se. Och då satt jag och skrattade så jag grät.
Ja, nej men så är det. Det var synd att han inte gjorde den. Och jag kan väl säga att det här med... Att följa efter Carina Berg nu. Ja, men nu har vi sett det. Nu skulle det liksom, det skulle vara perfekt med en riktigt, riktigt bra stand-up show. Köra det som mellanakt i deltävling 2-3. Men jag måste säga att jag älskade humorn i vykorten, den här talkshowen. Carina Bergfält. Jag tyckte att det var jätteroligt. Det var så här subtilt, konstigt, skruvat, kul.
Okej, det var ju i alla fall en otrolig förbättring från första deltävlingen. Sen hoppas jag nu till nästa vecka, snälla, snälla SVT. Kan inte Carina Berg bara få vara sig själv nu och lysa som sitt eget namn och den stjärna som hon faktiskt är som programledare istället för att hennes exman, hennes man och någon beundrare från 2008 ska liksom hänga efter henne och att allting handlar om det.
Håller faktiskt med där. Men jag håller inte med om att det saknas humor i programmet. Jag tycker också att ett underhållningsprogram ska kunna få ta sig själv på allvar. Jag gillade ju till exempel Carina Bergs den här öppningspratan om den sjungande revolutionen. Men jag vet att det var jättemånga andra som bara undrade, varför drar man ner stämningen? Jag tänker att du säkert är sån också. Varför drar man ner stämningen? Men jag gillade det.
Nej, vet du vad? Jag tycker inte att Det är inget problem att dra ner stämningen överhuvudtaget. För jag har tittat på det där flera gånger nu för att verkligen känna så här, hör det hemma här eller inte? Och varenda gång så blir jag ju väldigt tårögd och väldigt rörd över hela grejen. Och liksom, jag tycker också att det får en poäng i och med att Carina Berg säger liksom, det här är liksom vad som Eurovision skapades för att ena Europa. Och just nu med det världsläget som vi har så är det ju faktiskt också viktigt att påminna oss om hur skadat Europa har varit under de senaste 100 åren. Så att jag tycker inte alls att det inte passar där. Sen kanske det är så här, ja det är en tung början. Vi hade precis hört Ramlar med Håkan Hellström, fast det inte var Håkan tyvärr. Men, så att det var ju väldigt skarpa kontraster där i början.
Ja, det blev det. Jag måste säga att den där öppningspratan också bara visar på Carina Bergs briljans som programledare. Alltså hon kör hela den pratan med så mycket inlevelse och känsla, utan manuskort, utan prompter. Jag tycker att hon är makalös. Och en sak till, jag måste bara fortsätta ösa beröm över Carina. Hon och Erik kommer till efterfesten. De ställer upp på bild. Men alltså, den miljön är inte... Det är inte Carinas och Eriks favorittillhåll. Så de var där i några minuter. Och så Erik tackade nej till att vara med på intervjuer. För att han var liksom, men jag är här för att sätta Carina. Jag har inte betalt, jag är inte anställd för att vara här. Liksom så. Så att nej. Och Carina var också lite så här, nej men jag och Erik behöver inte göra intervjuer. Men... hon gör det på, de båda gör det så himla fint i sådär, nej men hon är inte riktigt, nej kan vi inte skippa det, är det okej? Okay? Hon gör det ödmjukt, vänligt så att vi journalister som jobbar bara så här. Nej men självklart, vi struntar i det. Tack för att du tackar nej så snällt liksom. Det finns så många personer i den här cirkusen genom åren som liksom har gått in med någon form av attityd och överlägsenhet. Carina, helt fantastiskt. Jag bara öser beröm över henne nu. Så nu kanske vi ska sluta prata om något annat. Annars tror ni att jag är anställd av Carina Bergs management.
Men jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera just det du säger. Det här med att det finns andra personer genom åren. För det vet man också när man är ute som journalist och jobbar på olika grejer. Att det kan finnas en viss attityd mot journalister. Att man inte vill prata mer om. Att man tycker liksom så här, varför ska ni gräva i det här och sådana här saker. Men det är också så här, vi gör ju det här för våra läsare och för våra lyssnare. Och därför är det också bra att motparten faktiskt vet vad det är de är inne och håller på med. Att de förstår ju att det vill ställas frågor men att de också på ett vänligt sätt kan säga nej. Det är ganska unikt faktiskt. Jag håller med dig där.
Vi kan ju säga så här att det dök ju upp personer på den här efterfesten med väldigt tydlig Mean Girls-attityd. Det var inte Carina Berg. Jag kommer skriva mer om det i Schlagerbloggen. Så gå in där och läs om ni har Aftonbladet Plus. Nu fick jag göra reklam för den också.
Ja, det fick du göra. Det är klart du ska göra det. Det är klart man ska följa och läsa. För där hittar man ju så himla mycket roliga detaljer som man missar annars. För det hände ju faktiskt en hel del. Vi kan också prata lite om de här som protesterade i sina vattenmelonsdräkter. Som liksom fladdrade förbi. Vad hände?
Ja, precis. Det var ju två personer utklädda till vattenmeloner. Och det här är ju på något sätt så briljant. För att vilken bildproducent kan motstå två personer utklädda till något så smaskigt som vattenmeloner? Så det är klart att man liksom zoomar in där och glider förbi på just dem på parkett. Och då vecklar de ut en banderoll där det står något om att tänk på eller rädda Palestinas barn.
Glöm inte barnen i Gaza, tror jag det stod.
Så var det, tack så mycket. Och hade man, alltså vattenmelonen är ju också en symbol för Gaza. Hade man tänkt två steg längre, jag hade inte fattat det. Men då hade man kanske kunnat ana något här. SVT klippte ju väldigt snabbt bort dem ur bild och det kom fram vakter som eskorterade bort dem och avvisade dem från platsen. Men det som vi inte såg i TV, det är att det också var uppe på ena läktaren, så var det ett par personer som vecklade ut en stor banderoll som det stod Palestina på. De kastade ut palestinska flaggor över publiken och ropade och försökte få uppmärksamhet. Men det var också väldigt snabbt vakter och polis som var framme, eskorterade bort dem, tog ut dem ut från arenan. Det skedde inga gripanden utan bara avvisanden och allting har gått väldigt fredligt till.
Det känns ju ändå skönt. Jag är inte förvånad ändå att folk faktiskt passar på och använder Melodifestivalen till det här eftersom det är allas blickar i Sverige i stort sett är ju på Melodifestivalen under lördagarna, så är det ju.
Ja, och det här vattenmelontilltaget, jag fnissar ju verkligen åt det. För att det är otroligt fredligt, de håller upp en liten, ett litet plakat. Men de är ju helt oemotståndliga där de sitter i sina vattenmelondräkter. Så jag tycker att det var en briljant liten kupp och protest i rutan som lyckades.
Och också att det egentligen inte stör själva programmet. För jag tänker så här, förra året när Loreen stoppades, där påverkade det ju henne.
Det påverkade henne, och det var också verkligen en säkerhetsincident där personer kunde rusa upp på scenen. Och det är ju något helt annat, för att det hade ju också kunnat vara en galning. Det här var ju så tydligt två personer i vattenmelon direkt. Alltså jag bara skrattar när jag tänker på dem.
Jag tycker att det är fantastiskt, var hittar man ens en sån där vattenmelon direkt?
Ja.
På Buttericks typ. Ja.
Ja, på vattenmelondräktsbutiken.
Ja, där finns.
Har du ingen sån där du bor?
Nej, tydligen inte, så finns det inte här. Men hur tycker du då, om vi ändå håller fast vid lite den här säkerhetspunkten, har det förändrats någonting det här året jämfört med förra året? Hur SVT tänker på säkerheten?
Ja, men det som är tydligt är att man får inte ha några väskor med sig in i arenan, förutom vi som liksom jobbar där. Och för oss går de ju igenom våra väskor när vi kommer. Och vi får en sticker på som det står att vi har, att den är godkänd. Liksom så. Och det gäller ju för alla som på något sätt jobbar på plats. Så den säkerheten finns. Men det finns också lite andra detaljer. Det finns till exempel inga trappor upp på scenen från publikhåll. Det finns liksom på sidan av scenen, men då ska man hitta dit. Och där är det både mörkt och lite bökigt, så att artisterna måste få ganska mycket hjälp upp och ner där. Och samma sak med när man liksom har gått till final och ska sjunga om sin låt, så sker ju det både att man börjar i green room, man går genom parketten upp på en liten scen och sen upp på den stora scenen. Och det gör ju att det liksom inte finns något tillfälle där en demonstrant kan springa upp liksom och störa artisten. För det står vakter vid alla dessa liksom, på alla de här platserna. Så det går, det är väldigt mycket svårare för den typen av attacker, om man säger så. Mm.
SVT har tänkt till helt enkelt.
Ja.
Innan, Tobbe, vi går in på det som faktiskt själva tävlingen handlade om, bidragen, så ska vi också då bara prata lite om den mellanakten, måste vi väl ändå nämna på något sätt. Jag vet inte hur vi ska nämna det här med fyra bugg och en Coca-Cola. Vad tycker du?
Så här. Ja, det är väl helt rätt att Lotta Engberg och fyra bugg och en Coca-Cola väljs in i Hall of Fame, eftersom Lotta har tävlat väldigt många gånger i Melodifestivalen. Den här låten blev ju en sån enorm snackis när den kom, och jag tror att Melodifestivalen fälldes av granskningsnämnden för otillbörligt gynnande. Alltså, det var... givetvis ska den väljas in, men det är ju en så otroligt tråkig låt. Och Victor Norén göra den som släpig countryversion. Det var ju inte så att den blev bättre.
Nej, den blev ju tyvärr inte det. Jag gillar ju Victor, va? Men det här var ju inte bra överhuvudtaget. Och jag tycker precis som du, att det är självklart att Lotta ska in i Hall of Fame. Men hon har ju gjort liksom 100% är ju 100% bättre än Fyra
Bugg. Ja, men den är ju inte lika kult som Fyra Bugg. Och sen måste jag ju säga att när Fyra Bugg spelas, då är ju jag där uppe och buggar, för den är ju lite härlig och jag sjunger med i varenda textrad liksom. Men den är också urtrist.
Ja, och hur äkta var den här piken till Arja Saijonmaa?
Ja, men det där har ju sagts massor med gånger förut. Lotta har dragit den anekdoten. Arja har liksom försvarat sig och sagt att nej, så där sa jag inte. Förlåt, gud, varför sa jag det där med någon form av påhittad finsk accent? Det var ju jättemärkligt. Vi behöver inte klippa bort min lilla fadäs. Nej, men så det här är ju någonting som, det är så länge sedan nu. Så att det får ju sägas på det där sättet, ja.
Men jag tyckte ändå att det kändes som att det här med den här versionen och att man liksom ägnar en hel mellanakt åt den här ganska dåliga låten. Det känns som att det har varit lite rea på Lidl helt enkelt.
Vet du, jag tycker att du har helt rätt. Ja, något annat kändes det inte som.
Och just också att kommentatorerna säger så här, ja, Viktor vill absolut inte vara med men, i Melodifestivalen, men det här tyckte han var kul.
Jag bara, men Jenny, jag skulle precis komma till det. Jag kan vara med i Melodifestivalen men jag vill inte tävla. Nej, men vet du vad? Då har du ingenting här att göra. Hej då!
Hej då! Hej då! Och sluta gå och handla på Lidl nu för billiga priser, SVT säger vi. Det är inget fel på Lidl, det är inte det jag menar. Men nu måste vi upp och steppa upp och köpa, fixa till mellanakterna lite. Jag undrar, Tobbe, så här, är det så att man går och väntar på till Eurovision med att plocka in Herreys och Charlotte och alla andra som har faktiskt har någon form av jubileum det här året?
Nej, men det är helt olika team som jobbar med Melodifestivalen och som jobbar med Eurovision. Så de har inte någon sån korskoppling eller korstänk i det här sparar vi, det här har vi nu.
Okej. Tobbe, jag vill ändå säga så här nu till svenska folket med vilka de röstade vidare till finalen i Melodifestivalen 2024. Tack Sverige!
Ja, I mean, det var väl helt rätt.
Ja.
Och som jag sa i podden förra veckan, pojke slår flicka och det gör de alltid.
Ja, men vi fick ju ändå, enligt vad kanske många tycker ändå, de två bidragen som kanske skulle ha störst chans i Eurovision att gå vidare från just den här deltävlingen med Maria Soor och Liamo.
Ja, fast... Alltså, hade det inte varit kul om Sverige hade skickat något sånt som Fröken Snusk någon gång? Galet cirkusnummer som bara är publikfriande. Men helt uppenbarligen så var det ju inte tillräckligt publikfriande för att svenska folket skulle rösta för det.
Men vi klarade ju aldrig av att skicka det där publikfriande bidraget.
Nej, det är inte vi.
Är inte
vi ska ha det där slicka, snygga, perfekta.
Eller hur? Och tänk också om vi hade skickat, eller vi vet ju inte vad som händer, det vet vi inte. Men tänk att skicka Fröken Snusk efter Loreens supersnygga nummer, då hade vi... Ja, det hade varit något.
Ja, men Fröken Snusk har ju varit den stora snackisen i veckan. Så att det här tycker jag ändå var intressant. Ett kvitto på hur populär är hon? Ja, nej, men hon är inte helt opopulär. Hon fick en 12 från 16 till 29-åringarna och sådär. Men hon fick bottenpoäng från de äldsta jurygrupperna eller röstningskategorierna. Det är lite så här, ja, nej, men det var relevant att ha med henne i tävlingen, men hon är inte den superstjärna som vissa vill ha fått det till att hon skulle vara liksom. Jag tycker att hon levererade bra, men hon var 5 poäng från att åka ut.
Ja, det var.
Ja, då är det väl så stor hon är helt enkelt. Okej, då vet vi. Tack och hej.
Men det ska ändå bli spännande att se om hon tar sig vidare sen från finalkvalet. För det är ju som vi brukar prata om. Så här, vi gillar ju när det är lite tokiga bidrag som är med Melodifestivalen även i finalen. För det behövs för mixen och för det där. Det jag alltid är lite nervös för är att det ska ske på bekostnad av de riktigt ambitiösa bidragen som vill någonting med tävlingen. Som Maria Soor och som Liamo till exempel.
Ja, för att de som kom 3 och 4 nu, Dear Sarah och Fröken Snusk, de kommer ju ha svårt att ta sig till finalen i finalkvalet skulle jag säga. Och speciellt Fröken Snusk som kom 4, det blir ju inget direkt momentum där. Men däremot så lär hon åka ganska högt upp i, på topplistan på Spotify skulle jag säga.
Ja.
Hennes låt får ju släppas nu, så att jag räknar med att hon kommer, här söndagen kommer att lära hon ligga i topp skulle jag gissa.
Ja, och sen så tror jag också i finalkvalet, när det är deltävling 5 och det är finalkvalet, då måste alla 16 till 29, är det den gruppen?
Ja, precis.
Då måste den gruppen liksom titta på Mello på förfesten. innan de går ut på krogen. För jag har ju syskonbarn som är i den här åldersgruppen och de missade igår för att de var på fest. Och de är ju de som liksom röstar, så då måste ju de stanna hemma och titta på det här för att fröken Snusk ska kunna gå vidare. Hon kan ju säga det i sina kanaler till exempel. Om hon skulle...
Ja, men så är det ju. För att i finalkvalet så är det, om jag har förstått det rätt, så är det ju inte ålderskategorierna då längre.
Nähe.
Utan då är det antal röster. Så. Och 16-29-åringarna är väl kanske de som röstar allra minst i Melodifestivalen. Man plockar ju med sig sitt antal röster från deltävlingen. Och sen är det en jättekonstig poängräkning på väldigt märkligt sätt. Men jag tror faktiskt att det inte är ålderskategorier, utan det är totalt antal röster.
Okej, vi får djupdyka i det när finalkvalet närmar sig. Tobbe, det är en sak som jag funderar över, som vi också diskuterade redan när Maria Sol kom med i Melodifestivalen redan förra året. Det är ju hur hon uttalar sitt efternamn. Det finns också utskrivet på Melopedia som vi använder som någon form av lexikon också mycket, där hur hon ska uttala sitt namn. Ändå så säger varenda person som sa hennes namn i tv igår, sa Maria Surr. Alltså S-U-R-R säger de. Hur kommer det sig? Varför säger de fel?
Därför att det är det lättaste sättet. Det är ju samma sak som när man säger namn på engelska. Man säger James, men James heter ju James. Och vi svenskar, när man lägger sig till med en utländsk accent i sitt uttal av konstiga namn eller sådär. Vi säger ju också liksom, jag kan inte komma på några exempel, utan ska man säga Maria Sor, för det är väl mera Sor, eller hur?
Ja.
Så är och då blir Maria Sor, det är väl okej. Okay. Jag tycker inte att det är ett problem. Jag skulle störa mig mer på om någon kom in och sa when you're gone, alltså att man liksom att man lägger sig till med någon form av engelsk accent när man ska uttala de engelska titlarna. Nej, men when you're gone säger man på svenska.
Ja. Okej.
Okay. På engelska.
Vi får stå ut med det helt enkelt.
Ja.
Vi misstänkte kanske ändå lite att om Dear Sarah skulle sätta tonerna och liksom hålla trycket för sin nervositet, att hon faktiskt skulle kunna ta sig vidare, och det gjorde hon ju nu. Det var ju fantastiskt att se hur svenska folket tog till sig hennes låt.
Ja, men det var verkligen, alltså, för hon växte ju under repetitionsveckan. Första dagen så kände man ju att oj, det här kommer gå illa. Men för varje repetition så blev hon bättre och bättre, självsäkrare på scenen, hittade liksom glädjen i det där. Och det var ju det som tittarna sen tog till sig och faktiskt röstade henne vidare som trea. Och det tycker jag var välförtjänt. Jag har snackat lite med mamma, för det gör vi ju alltid. Och hon tyckte att hon gillade Dear Sarah, men hon hade nog Liamo som favorit, gillade Dear Sarah och gillade Maria Sorg när hon såg det på scenen. Men det var liksom inte låten som hon skulle lyssna mest på.
Nej. Jag fattar. Och mina föräldrar skrev ju så här: tycker alla röster väldigt svaga utom i Norrland och Afrika-låten. Mest eko och kör. Förlåt! Och då sa jag så här, nej, men jag förstår att det här tilltalar er. Jag blir mest besviken om att det inte lät mer om solisterna, skrev min pappa.
Ja.
men, det är bra att vi kommer ihåg faktiskt att diskutera vad vår omgivning, våra familjer brukar tycka om låtarna faktiskt. Det är roligt, för då får faktiskt vi lite bredd.
Mamma skrev så här: tycker tyvärr att Dear Sarahs framträdande var lite för mörkt, men hon hade en fantastisk utstrålning. Så det tänker jag skicka med Sarahs team om de lyssnar på podden.
Det är klart de gör det. Jag tänker inget annat. Men du, någonting annat som hände som var ju tråkigt för Liamo var ju att hans eldgrej funkade ju inte.
Nej! Åh gud, så han har repeterat det där och övat, och man hittat lösningar. Och till slut så hittade man ju ett sätt så att det funkade på båda genrepen. Att man liksom, för det är ju ett eldstrick där han egentligen ska tända det där själv i en liten eldon i handen, men det strulade. Så det man gjorde, lösningen var att man häller lite tändvätska på och en scentekniker tände det med en tändare. De fick fyr på det, men sen slocknade det innan det liksom hann bli någon låga för Liamo. Så att han fick lite uppgivet stoppa ner fickan i handen i fickan bara. Och jag tyckte han skötte det snyggt ändå.
Ja, det tycker jag också. Vi får se om det här momentet är med i finalen sen.
Men jag tror det, för jag tror att de också är lite så här: fan, det där ska vi jäkla mig sätta. Eftersom han inte, det liksom förstör inte låten när det inte blir av. Det är inte så att han går och grämer sig så att han glömmer bort att sjunga, utan han kör på och liksom kanske skrattar till lite bara för att, men det gör ju honom bara ännu mer charmig.
Mm, det tycker jag också. Så blir man ju väldigt glad när han vann sen och fick liksom mysa lite med sin dotter.
Ja, otroligt fint. Och sen så alltså hans fantastiska sambo. Det var hon som inte höll i babyn utan just som var det. Längst ut till vänster i bild. Karo, de var på efterfesten och ja, men de väntar ju ett barn till nu. Och de är så otroligt gulliga tillsammans. Jag blir så glad när jag ser dem och då kramas med dem. Ja,
välförtjänta finalister tycker jag absolut med Liamo och Maria Sor. Och vi har inte pratat så mycket om Maria Sors bidrag, men det kommer vi göra nu, för nu kommer det ett läsarmail. För jag tänker vi går in på dem nu. Vi har två mail som vi ska gå igenom. Hej gänget och tack för, enligt mig, den bästa Mellopodden. Tack för det.
Tack, det var vad vi ville höra.
Jag har en fråga om hur kamerateamet eller bildproducenten hanterar viftningar framför kamerorna. Jag frågar detta eftersom i Maria Sors suveräna lasershow svajades det med de här mellopinnen i många bilder som störde mig och de andra i soffan väldigt mycket. Framförallt tror jag att Marias team tycker detta är en nackdel. Vad säger ni? Har SVT ett ansvar för det här eller är det bara en olycklig slump att det händer? Keep up the good work från 17-åriga Felix i Stockholm.
Ja, men alltså jag håller med. Jag störde mig också på det där. Men man gör ju numren för att det ska vara live och liveshow. Så att bildproduktionen jobbar ju med kameror och bilder i en viss storlek. Där utsnitten är bestämda på förhand. Men nu, det skulle ju vara skönt om Live Nation inte sålde de där jäkla viftpinnarna. För att det stör. Men man får nog leva med det. Det är ansvaret, ja, vad ligger det? Det ligger hos mammor och pappor som ska säga till sina barn att inte vifta med de jävla viftpinnarna.
Ja, jag vet också att det var någon som skrev till mig igår. Bara, vad är det som händer? Varför är det någon som viftar mitt i showen? Men som sagt, det är ju sånt som händer. Och precis som att det liksom helt plötsligt så hölls det upp plakat framför kameran om de inte är beredda. Liksom.
Exakt. Man kan inte säga åt publiken att ja, men vi vill att ni ska vara här, men ni får inte göra någonting. Utan de är ju där och lever sitt liv. Och då måste ju bildproduktionen såklart anpassa sig efter det. Men man kan heller inte skära bort dem ur bild konstant. Utan då påverkar det numret lite grann. Men det är ju inte så att folk avstår från att rösta för att någon viftade med en pinne. Det är ju mera så att man blir irriterad. Men sluta vifta, jag vill ju rösta på bidraget. Liksom.
Ja. Tobbe, jag insåg att vi hade bara ett mejl, men vi får klara oss med det.
Ja.
Ja, vi gillar ju när ni mejlar oss till slagerkollet@aftonbladet.se för att fråga vad helst om Mello, eller hur?
Ja. Exakt, slagerkollet@aftonbladet.se. Och vill ni så kan ni bara mejla in och berätta att ni också, precis som jag, sjunger på No, 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 Norrland.
Ja, men det var, för det var det som jag också ville hade tänkt jag skulle fråga dig i morse, eller redan nu när vi började. Vilken låt hade du på hjärnan efter igår? Men det var
ja,
alltså
det är den.
Norrland.
Ja, den har verkligen klistrat sig fast. Den kanske har lite för snäll produktion, men jag tycker att den är jättehärlig.
Och tonartshöjningen.
Exakt! Tonartshöjningen i två steg. Ja. Nej, den kommer leva kvar hos mig,
ja.
Det kan jag säga.
Ja. Tobbe, har du en Oh My God?
Oj. Oh my god, vattenmelonerna. Vilket smart sätt att lyckas smuggla in och hamna i bild om man vill veckla ut en liten protest i sändning.
Ja, jag säger oh my god till Maria Sors fantastiska lasershow igen. Jag tycker det är det bästa vi har sett. Jag är så glad och man såg henne mycket mer också nu än vad man gjorde på repetitionerna. De hade verkligen fixat det och hon hade en så cool outfit också. Tove, har du en what the fuck också?
Ja, men jag får väl säga så här, what the fuck, vilken tråkig efterfest. Jag är glad att jag fick... Nej, men jag vet inte vad, det var urtråkigt.
Jag säger what the fuck mellanakten. Det var inte roligt med en countryversion av Fyra Bugg och en Coca-Cola. Nästa vecka så gäller det att spänna på sig säkerhetsbältet och kolhydratladda, för all energi kommer att behövas när självaste Gunilla Persson ska vara med i deltävling nummer 3 från Växjö. Hur det kommer gå för henne och även Klara Klingenström och Cassiopeia, det kommer vi snacka om i nästa avsnitt. Så se till att följa oss i Aftonbladets app eller i din egen poddspelare, så missar du inte när avsnitt kommer ut från oss. Och mejla också slagerkoll@aftonbladet.se.
Och det bästa av allt, numera med 2 avsnitt i veckan. Det är ju helt galet.
Det är så härligt. Vi är så glada för det. Tack för det trycket från er läsare faktiskt. Det är fantastiskt.
Verkligen.
Nu säger Jenny Ågren och Tobbe Ek tack och hej.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.